Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi!
Varmt välkomna tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Idag är jag glad. Jag älskar när det får skava lite, när man lyfter på lite stenar som kanske inte så många lyft på innan. Det där mellangränslandet tycker jag är jävligt trevligt. Därför varmt välkommen Alexander Bard.
Tack så hemskt mycket.
Idag tänkte jag att vi ska lyfta på lite stenar.
Okej.
Okay. Känns det bra?
Ja, det lät som en klyscha, men varsågod. Ska vi börja med Mount Everest?
Ja, exakt. Ett maratonlopp börjar med ett första steg och allt det där, va?
Ja.
Du, om jag säger ett ord då, till bara innan vi har kommit igång. Ledarskap, vad dyker upp i skallen?
Hierarkier.
Mm. Bra. Innan vi sätter igång så, många har väl en uppfattning om dig. Många tycker till om dig. Jag tänkte bara en short story utifrån lite vad som är gjorts innan. Alexander Bard som sitter mitt emot mig. Det började 82 med sin första singel, har varit låtskrivare, bildade gruppen Armor of Lovers som jag tror de flesta känner till och har lyssnat och förhoppningsvis dansat till. Jag har gjort det också till BVO, har jag också stått och dansat till. Jurymedlem både i Idol och i Talang. Talang som vi ser här under våren 2020. Författare till olika böcker och en branschkollega får man säga. Både föreläsare och debattör. Har fått olika priser genom tiderna. Alltid varit steget före. Jag tror de flesta har sett från Nyhetsmorgon 95 när du säger vad som skulle hända i framtiden. Och ta med fasen. Det slog in allt det där. Så att jag tänkte att vi skulle prata ledarskap 2025-2030 och lite framåt med dig idag.
Ja, absolut. Det kan vi göra.
Jag brukar alltid börja varje avsnitt. Nu, du brukar inte ha problem med att komma igång. Men jag brukar alltid mjuka upp lite med att jag säger några ord i mening och du avslutar dem. Vad som dyker upp i skallen.
Okej.
Okay. Jag har det allra roliga som ledare när jag...
Jag eftersträvar inte ha det roligt.
Intressant.
Speciellt inte när jag leder. Mm. Jag vill ha en klar plan, veta vart vi ska gå och... Det ingår också ledarskapet att kunna peka ut var målet är någonstans. Och sen exekuterar man. Och faktumet är att det är överskattat att ha känslor involverade i ledarskap. Jag tror att utförande ledarskap är egentligen något man bara gör. Och man gör det för att man följer en plan och man ser till att det funkar.
För mig gick det som mest åt helsike inom ledarskap när jag...
Nej, jag tycker inte det gått åt helsike. Däremot jag sålt ett par bolag ett par gånger när jag var trött på våra ledare.
Ja.
Och det har ju varit en dubbelt bra affär. Man får betalt för att bli av med problem. Det är alltid trevligt.
Jag löser oftast riktigt tuffa ledarskapssituationer genom att...
Det är väl snarare när det är flera ledare involverade och några av dem inte är riktiga ledare. Utan nej, snarare till det som man måste reda ut situationerna.
Mm. Det där ska vi ta lite följdfrågor på. När jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på...
Nej, jag har ingen moral om det heller faktiskt. Jag sitter inte och bannar mig själv för att tänka på fel saker.
Nej, nej, nej. Jag tycker chefer generellt borde göra mer av...
Det chefer borde göra generellt är väl att lyssna mindre på den aktuella trenden och springa och följa den. Jag menar, är det några som inte ska hålla på med flockbeteende så är det just chefer.
Mm. Jag tycker chefer borde generellt göra mindre av...
Jag vet inte, jag kan inte svara så generellt. Alltså.
Nej. Jag och Alexander har tappat min motivation när...
Nej, om jag skulle tappa min motivation så har jag förmodligen tänkt fel från början. Det är lika bra att tänka om.
Mm, det är bra. I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla...
Jag tycker nog snart att mitt ledarskap blir mer och mer riktat. Alltså jag håller på mer och mer med det jag är riktigt bra på. Så att jag lägger åt sidan allting som jag kanske inte är optimal för.
Det kanske är ganska många svårt med just nu att ta bort. Vi lägger gärna till...
Nej, det finns vissa arketyper egentligen man kan jobba med.
Ja.
Både manliga och kvinnliga arketyper som jag tycker är intressant att hålla på och laborera med. Och hittar man sin egen arketyp, den personlighetstyp man är, speciellt när man går in i ledarskapsroll, då tror jag man får en riktig fullträff.
Härligt. Jag lär mig mest om ledarskap när jag...
Jag lär mig mest om ledarskap genom att lyssna på äldre människor som ofta är över 60 år gamla och inte har något ego kvar och varit med länge. De kan med en gång spotta vad det är man har för fel i hur man tänker.
Jag har haft ganska några gäster över 70. Vi pratar Jan Eliasson, Sven Hagströmer, Lena Apler, Meg Tiveus. Och har fått så mycket kommentarer från yngre mellanchefer som bara, vad skönt med någon som är klarspråkig.
Jag kan säga så här, att hemligheten till att bli riktigt framgångsrikt att skaffa sig mentorer som är betydligt äldre än själv.
Ja.
Det har alla de människor gjort som jag har träffat som har varit riktigt framgångsrika.
Och då har vi ändå vad vissa tycker en ålderism i Sverige. Att vissa säger till och med över, en lite bit över 40 börjar bli svårt att söka jobb.
Man ska inte ha någon som chef egentligen som är under 50 år gammal. Japanerna och tyskarna tillåter inte att någon blir chef om de inte har fyllt minst 50 år. Och är en stabil familjesituation.
Du, det där tar vi följdfrågor på. Jag tycker konflikter är...
Jag vet inte. Det finns väl konflikter som är högst omotiverade. Det finns konflikter som är väldigt bra. Jag är inte rädd för konflikter i alla fall.
Nej.
De behövs.
Nej, då ska du inte göra det du gör, eller hur?
Nej, antagonism är bra.
De misstag jag inte längre begår som ledare är...
Ja, när man är 59 år gammal som jag är nu så har man kanske inte så stort ego kvar längre i processen. Så det handlar inte om mig längre, det handlar om att processen ska funka.
Ja. Men du, jag vill gå tillbaka till arketyperna lite som du nämnde.
Ja.
Apropå svaret att vad man behöver utveckla som ledare och sånt. Ta oss igenom lite tankar på det.
Ja, alltså, det första är väl att ta reda på vilken personlighetstyp man är överhuvudtaget. Så att man inte sätts i en situation när man ska vara till exempel en ledare som inte alls passar den personlighetstyp man har. Jag brukar säga att om du är bra på att dansa ska du nog dansa. Om du är bra på att sjunga ska du sjunga. Men om du försöker sjunga fast din sångröst är obefintlig, fast du egentligen är väldigt duktig på att dansa, då håller du på med helt fel saker. Man ska inte hålla på att träna det i all oändlighet som man egentligen inte har någon talang för. Utan hitta din talang, hitta din personlighetstyp. Hitta vad du är bra på som den man eller kvinna där. Och speciellt när du kommer upp i ledarskapspositionen, då blir det väldigt uppenbart om du håller på med rätt saker eller inte.
Kommer ju tillbaka mycket att många vill bli förstådda som chefer idag. Men vi kanske inte alltid förstår den vi pratar med eller inte ens hos själva riktigt.
Vi lever i ett väldigt narcissistiskt samhälle. Så problemet vi har idag är att vi egentligen är slutet på en kurva som börjar på 1600-talet som heter individualismen. Och det är tron på att vi alla ska liksom egentligen hålla på med någon slags konstant pågående konflikt med varandra. Så vi håller på att tävla med varandra. Vi är rivaler om någonting som inte riktigt har lyckats precisera. Rivaler om social status, rivaler om olika typer av framgång. Och den här kurvan som börjar på 1600-talet i Frankrike och som sprids i västvärlden och framförallt i det amerikaner håller på med hela tiden. Deras statsreligion i USA, individualismen. Det håller på att rasa ihop nu eftersom internet är någonting helt annat. Internet är ju ett nätverksdynamiskt fenomen. Det enda som premieras egentligen är samarbete. Och gärna samarbete i så platta strukturer som möjligt. Och det är något helt annat än att hålla på att sälja sig själv hela tiden. Så jag skulle säga att individualismen... Vi har sett en slags supernova på 2010-talet. När liksom vi skaffade sociala medier och alla skulle skaffa sig följare och försöka lyssna på varandra. Och vi fick ett samhälle där alla människor stod med megafon i handen och skrek på varandra och ingen lyssnade på någon. Ja, det blev bara massa troll och scroll av alltihop till slut. Och det har ju rasat ihop idag. Och nu letar vi bara efter kvalitet. Och varför letar vi efter kvalitet? Att världen styrs av algoritmer. Och algoritmerna kommer till slut inte bry sig om någonting annat än vem som är absolut bäst på det man letar efter. Och då försvinner de här egomotiven. De kommer inte funka längre. Så att det betyder att det här får konsekvenser för ledarskap. För att om ledarskapet också handlar om att premiera egon och se till att ingen ska bli sårad, alla ska bli lyssnade på, alla ska bli sedda, alla ska känna sig väldigt uppmärksammade, man ska hajpa en arbetsuppgift de har och göra den, försöka få den låta märkvärdigare än vad den är och så vidare. Det här ljugandet och det här inflaterandet av allting i arbetsmiljön, det kommer försvinna brutalt. Och den unga generationen idag som är nästan stockkonservativa, dagens 20-åringar som följer YouTube och sånt, de är ju intresserade av ett helt annat samhälle än det vi haft tidigare.
Du sa lite det också, du var inne lite snudde på det här med vilket som är bra ledare och inte bra ledare. Om du ska sätta finger på det då, vad är enligt dig Alexander Bard en bra ledare och vad är inte en bra ledare?
Till att börja med så finns det två olika sorts ledarskap som man inte ska blanda ihop. Det ena kallas falliskt ledarskap och det andra kallas matrikalt ledarskap. Alltså förenklat och manligt och kvinnligt från början, men det spelar egentligen ingen roll. Visst kan kvinnor vara falliska och män kan vara matrikala. Men det matrikala ledarskapet är det man hyllat väldigt mycket de sista 30 åren. Det handlar om platt organisation, det handlar om att lyssna in alla, det handlar om att ta in vad alla har att säga. För alla känner sig uppmärksammade och deltagande. Det är ungefär när man sätter sitt rum och säger, har alla blivit sedda och hörda innan det här mötet är klart? Problemet med det matrikala ledarskapet är att det är extremt tidsödande. Det blir väldigt mycket möten i sådana organisationer. Det tar väldigt mycket tid. Och alla ska lyssnas in och alla ska höras hela tiden. Och då går vi mot det agila idealet just nu. Som är att arbetsplatsen ska vara snabb, kreativ. Man ska kunna röra sig fort och ställa om sig under ständigt nya villkor. Inte minst nya teknologiska villkor som krävs av arbetsplatsen idag. Då krockar de här två grejerna. För det är nämligen så att den agila arbetsplatsen kan inte vara matrikal. Det kan inte vara det ständiga inlyssnandet. Det funkar inte. Det tar för mycket tid. Och då kommer ett större och större intresse in för det traditionella falska ledarskapet. Och då går man framförallt till militären för att hitta det. Och det är exekutering snabbt av ett beslut som är välgrundat. Och det här kommer ju krocka självklart. Det kommer ju låta som att cheferna blir auktoritära. De vet vad som ska göras. De fattar besluten och sen så blir det en beslutsordning där man hittar sin plats i beslutsordningen och genomför det som måste genomföras. Men det blir nödvändigt att göra så här. Och det finns en poäng med det falliska. Det är att dels måste organisationen bli mer agil. Man kan inte sitta och vänta in framtiden hela tiden och sitta och känna in allting. Man måste fatta väldigt vettiga beslut med sunt förnuft och rejäla beslutsunderlag. Men det som händer är också att tack vare algoritmerna kommer beslutsunderlagen bli mycket mer solida. Så att en chef kan idag nästan med ett knapptryck trycka fram underlaget som behövdes tidigare och tog månader att göra. Som administratörer skulle hålla på att jobba med organisationen. Nu kan du få fram det underlaget mycket, mycket snabbare. Och här kommer maskinintelligens att slå väldigt hårt mot dagens arbetsplatser. Det vill säga, beslutsunderlaget blir mycket lättare att sammanställa. Och det är ju faktiskt så att om chefen har fått ett bra beslutsunderlag, då behövs inte fler möten. Då behövs besluten och genomförandet. Och det gör att vi kommer gå mot en stark trend mot mer falskt ledarskap de närmaste 10 åren.
Vi har ju idag i Sverige ungefär 10 miljoner människor. Vi kan ju börja prata om vad vi ska ha människor till. Vi pratar mycket om high-tech idag, men någonstans är det ju att det som kan kopieras och digitaliseras, jag menar, det är ju en bit, men vi borde ju med prata om det som inte kan just nu digitaliseras, det vi behöver människor till. Om vi pratar high-touch också, high-tech, high-touch.
Ja, men då kommer vi in på det som vi kommer tycka är rättvist. Alltså, bråket om rättvisan i samhället, den politiska bråken kommer handla om att vissa blir rikare och vissa blir fattigare och att klyftorna ökar ekonomiskt i samhället. Klyftorna attentionellt är ännu större. Alltså det är ytterst få som har 100 000 Twitter-följare. De som har det har enormt makt och inflytande. Och det är ett helvete att bli så duktig på Twitter att man får 100 000 följare. De flesta stannar på 15-20 följare. Och de har 12 följare året efter. För de är inte tillräckligt bra på att skapa den kritiska mängden socialt kapital som gör att du blir följd. Och det betyder att vi får en liten elit attentionellt som är ännu... Det attentionalistiska klassamhället blir ännu hårdare än det kapitalistiska. Men... Det balanseras av en sak som vi historiskt sett har uppfattat som rättvisa. Och det betyder att Karl Marx skulle inte ha något problem med den här uppdelningen. Därför att det är meritokratin. Meritokratin gör att alla som jobbar hårt i samhället och vill lära sig använda internet kommer lyckas. Därför att kostnaden för att etablera sig på internet är noll. Det kostar ingenting att använda verktygen. Wi-Fi finns nästan överallt och smartphone har alla råd med, även i Indien. Då betyder det att alla egentligen har tillgång till den nya internetvärlden. Och är det någonting den här nya netokratiska överklassen som växer fram, då är det någonting den kan vara bra på, så att suga upp talanger. Mm. Vill du hitta 100 stycken talanger på ett speciellt område över hela världen, de 100 bästa talangerna i hela världen, och locka dem för att träffa varandra på ett och samma ställe, så kommer det ske blixtsnabbt. Så där har vi det rättvisan kommer tillbaka. Det vi drömt om är ett meritokratiskt samhälle där alla skulle få samma chans. Och det kommer vi få.
Ja. Kommer det mänskliga ledarskapet in i det där?
Jo, då är frågan så här, vad människorna är bra på. Då finns det 3 olika berättelser vi människor sysslar med. 2 av dem är amerikaner alltid besatta av och tjafsar. De heter Logos och Mytos. Logos är egentligen berättelsen på morgonen när jaktlaget ska ut i skogen. Och det är också berättelsen när den gamla kärringen kliver in i stammen och sätter ordning och reda och talar om hur verkligheten ser ut utanför. Det vill säga, både matriarken och patriarken, både den kvinnliga och manliga ledaren, kan vara logiska och predika logos. Och det ni egentligen är sanna mot oss själva och brutalt ärliga. Det vill säga, det här är fakta. Det är vad vi gör och där vi gör det bättre. Och det är data bra på att hjälpa oss med idag. Därför datorer opererar med noll och rätter och kan alltså operera med logik. Sen har du mytos och det är ju berättelsen, det är en stora berättelse om oss. Hur vi ska ta oss vidare, hur ska vi gå från punkt A till punkt B. Blir det tråkigt så blir det klyschor på en PowerPoint. Blir det bra så är det någon som står och håller ett eldtal och vi är alla entusiastiska och inser att det här är rätt för oss, det här ska vi göra. Det vill säga det som skapar en själ i ett företag ligger inom mytos. Den mytiska berättelsen är jätteviktig. Den kan egentligen vara helt verklighetsfrämmande. Det kan vara en saga rent av. När mamma berättar sagan för lilla pojken liksom på kvällen i sängen.
Är inte där vision och mission kommer in?
Jo, vision absolut måste ju, vision måste bygga på logos men berättas som mytos. Okay. Men mytos kommer också maskinerna bli väldigt bra på. Det vill säga underlaget till mytos kommer maskinerna göra, den lilla kryddan ovanpå, det kommer kanske vara mänsklig talang. Men den tredje berättelsen glömmer alltid amerikanerna bort. Det är intressant, det är lite patos.
Mm.
Det kanske är för att 30% av allt bredband i världen används till patos, det är pornografi. Allting som ligger under rubrikerna sex, våld och konst ligger där. Det vill säga, jag brukar säga att patos är den berättelsen du inte vill att dina barn ska höra. Det berättelsen mellan vuxna människor, och där ligger ofta det blodiga allvaret.
Mm.
Så det betyder att när du går upp till exempel och ska reda för, visa för aktieägarna att det har gått så här det här sista året med företaget. Här är vad vi ser hoten, här är vad vi ser utmaningarna, det här är vad vi blir bättre på sista året och där vi måste jobba mycket hårdare på. Då kommer in i det patiska. Och det patiska handlar om var har vi känslan och orken för att skärpa till oss och förbättra organisationen. Och det patiska är alltid ett vuxet rum. Och det betyder att när du går in för sådana utmaningar som att alla 25-åringar vill jobba med socialt entreprenörskap idag. De vill alla liksom bara, jag ska förbättra världen också, inte bara liksom. Jag ska ha 70 000 i månaden och jag ska ha en minkpäls som väntar på mig när jag kommer till jobbet. Och jag ska ha den perfekta lilla innevegan-matpaketet som ligger där just nu. Och jag ska ha det här varumärket på min lilla väska och sånt där. Alla dessa dryga 25-åringar som kommer in och ställer krav på sin arbetsplats idag ska ju dessutom vara på det. Syssla med något viktigt, något socialt viktigt för att få någon social sak. Ja, det är ungefär som att missionskyrkan har kommit tillbaka och lett sig in på arbetsplatsen. För vad vi vettiga nog och så att missionskyrkan gick man till på söndagar. Blanda inte ihop den med jobbet. Vi separerade kyrka och stat. Men nu har kyrkan letats in i allting. Och allting ska vara viktigt och tjusigt. Och helst ska alla bli nöjda och glada. Och ingen ska säga någonting som upprör någon. Den här ekvationen går inte ihop.
Nej.
Samtidigt säger det alla 25-åringar kräver. Och då skulle svaret på det vara så här att vill du ha den bästa arbetskraften så måste du lyckas med den här ekvationen och få ihop det här med socialt entreprenörskap. Och det går bara att göra apatiskt. Jag tror helt enkelt så att du kan bara göra en organisation där alla som jobbar i den miljön är medvetna om hur otroligt svårt det kommer att få ihop den ekvationen.
En fråga.
Det är därför som sånt där. Nu tar du Jordan Peterson till exempel när han kom för 3 år sedan och slog igenom. Men nu börjar han få effekter på arbetsmiljön också. Så ska jag säga att det falliskas återkomst är egentligen en spark i arslet på att vi har inte råd att vara barnungar på arbetsplatsen längre. För om ni ställer krav på att arbetsplatsen ska ge er alla de här värdena och dessutom ska aktieägare vara nöjda, då måste ni bli riktigt vuxna på arbetsplatsen.
Hur ställer du dig till för att vi pratar om data, pragmatisk, fakta, rationellt och sen där fler och fler säger men människor tar beslut emotionellt? Reflektion på det då?
Nej, tar man beslut emotionellt när man har ett bra underlag så är man idiot. Det vill säga, intuition är ju ingenting annat än beslut som måste tas därför du har inte tid att vänta in alla fakta. Så du har alltså ett svagt beslutsunderlag men du inser att vinsten på att ta beslutet nu är så oerhört mycket större än att vänta tills du har ett större beslutsunderlag. Ett perfekt exempel är att du har ett barn hemma och barnet är på väg med handen mot en het platta. Du sitter liksom inte och kalkylerar över vad effekten skulle bli om ungen bränner handen plattan. Det kanske blir en bättre unge med bränd hand resten av livet och den ungen får lite empati och respekt för att man inte gör farliga saker. Ja visst, men du kommer kasta dig över ungen och slita ungen från plattan innan den bränner handen. Och sen kommer du försöka få ungen att fatta varför det är farligt att en hel platta utan att behöva upplevelsen. Där agerar du på intuition. Du agerar på ett beslutsunderlag som inte är klart än. Och bra chefer måste lära sig att vi tar vissa beslut snabbt. Därför att snabbheten i beslutet är så jävla viktig. Andra beslut har vi råd att vänta med längre och då vill vi få in ett bättre beslutsunderlag. Politiker är ju bara det senare, för de säger alltid att de ska utreda allting och tar inga obekväma beslut någonsin. Och därför politiken rör sig så jävla trögt.
Vad säger vi till exempel, för många säger det som inte robotarna just nu tar oss på. Du var inne på intuition, emotion, relation, kognitiv kreativitet och relation. Är det som många säger att det är liksom människans största fördel. Varför till exempel behöver chefer och ledare? Vad reflektion på det?
Ja, till att börja med så jag har sett platta organisationer som läst lite nya inneböcker från Colorado och USA som sätter oss och ska bestämma sina egna löner. Hela företag går omkull om 3 månader. Det är ju vansinne. Det är klart man inte kan göra det.
Men det finns ju ändå.
Det är dagis. Det där är hemma hos 5-åringar, vuxna, 40-åriga människor kan inte bete sig på sättet mot varandra. Du kan inte sitta och ta med dina drömmar till din arbetsplats.
Men tar vi ett företag i Sverige, Netlike, Erik Ringer som är 1300 anställda just nu som går som tåget utan chefer. som funkar. Vad säger vi då då?
Nej, det skulle jag påstå att det är myt. Det finns ingenting utan
men
chefer.
Men de finns ju idag.
Nej, du bakat in chef någon annanstans. Det vill säga, det är klart att du kan bygga en arbetsplats. En maskin blir chefen och algoritmen bestämmer besluten. Men jag har ju redan talat om att vi vet ju allihopa varje morgon vi öppnar datorn eller smartphone och går ut på nätet. Vi vill alla bli informerade. Vi går alla ut online innan vi fattar beslut om någonting. Vi ligger inte ens med folk längre utan att kolla dem på Tinder för. Så vi gör ingenting i våra liv utan internet. Mm. Då har internet vunnit. Och det betyder att det finns ett filter, ett jättemembran som vi alla kliver igenom innan vi fattar beslut om någonting. Och det är klart att du kan bygga en arbetsplats och låta maskinen bestämma vad ska vi göra, vem ska göra vad och vem rapporterar till vad när man genomfört det. Ja, det är klart att du kan bygga det. Ska alla de människorna sitta och låtsas att de inte har någon chef? Nu har du gjort maskinen till chef istället.
Det finns
en
ju,
chef finns ju alltid.
Det finns ju till och med robotar som har tagit plats i ledningsgruppen numera.
Mm. Det finns tre chefer du aldrig kommer ifrån. Och vi människor blir väldigt skakiga och osäkra om vi inte hittar de här tre cheferna. Och de tre cheferna kallas historiskt för hövdingen, prästen och matriarken.
Berätta mer.
Okej, nu ska vi säga till första så att varför bara en av dem är en kvinnlig roll? Och kvinnor är så jäkla briljanta. Så de vet att om du sätter det i rollen som chef som håller alla andra organisationer ansvariga, då har redan klarat det viktigaste jobbet av alla. Och det är matriarken. Och varför man säger att det är matriarken är det för att vi har i alla samhällen som byggts genom historien en sista grej som kvinnorna alltid kontrollerar. Och det är att vi vet att samhället går under om inte kvinnor vill föda barn. Det är en fantastisk position att befinna sig i när man ska förhandla. I vilket samhälle som helst är halva jobbet och det utför kvinnor direkt bara biologiskt genom att de föder barn. Det betyder att matriarken, den äldsta kvinnan, som egentligen har kontrollen också över den processen, det henne är ansvaret skickas till, har det yttersta ansvaret för hela organisationen. Och sen delar man helt enkelt upp det traditionellt män har gjort eftersom män är så värdelösa att de inte kan föda barn. Så måste de klara ganska mycket andra saker. De ska alltså ut i världen och där delar upp det mellan hövdingen och prästen. Och de här två får aldrig blanda ihop. Hövdingen är den som tjänar pengarna och redovisar vinsten till aktieägarna i en modern organisation. Det vill säga mervärdet, det faktiska mätbara kapitalistiska mervärdet i att ett företag ens existerar. Det andra mervärdet är att vi ska göra världen bättre än vad förut. Och det pressas på idag därför att man vill ha in religionen på arbetsplatsen. Så man vill ha in det här att det här ska vara meningsfullt och inte bara handla om pengar. Nu är det väldigt svårt med det vad prästen har gjort traditionellt. Och så försöker man blanda hövdingar och präst och det är en jätteutmaning. Men det prästen också alltid gjort, att de är alltid de som går tillbaka till organisationen och säger att det gick bra i år, vi fick den här vinsten, vi lyckas leverera. Men till nästa år har vi fler rivaler, fler konkurrenter, fler marknader vi måste in på, fler andra som håller på att göra samma sak och håller på hinna i fatt och så vidare. Så vi måste förbättra vår organisation. Vi måste på alla nivåer i organisationen förbättra oss och effektivisera och bli produktivare. Det är också prästerligt. Så hövdingen och prästen är egentligen ansvariga för det. Och tittar på organisationer över tid som har funkat. Jag brukar säga att gå till uttåget ur Egypten. Det var tre syskon. Moses, Aaron och Miriam. Moses var prästen, Aaron var hövdingen, Miriam var matriarken som höll sina två småbröder ansvariga för allting. Titta på amerikanska konstitutionen. Den som alltid räddar USA när USA fuckar upp det. Den är fullständigt briljant. För du har en president som tar hövdingrollen, han exekuterar. Du har en kongress som stiftar lagarna. Ansvar för att lagarna kommer till och att regelverket förbättras och skärps hela tiden. Det är kongressen. Och du har en matriark som sen håller de andra två ansvariga för att det som man ska göra görs om man följer det regelverk som finns och det är högsta domstolen. Och då har du återigen strukturen hövding, präst och matriark. Och det här återkommer i alla system så att det betyder att alla företag, vi har alltid de här tre funktionerna. Varenda förening har i styrelsen. Det är grunden i föreningen att de tre fasta posterna man har och reflekterar alltid de här tre rollerna.
För att citera, du har tidigare sagt att de flesta företagen styrs i hög grad fortfarande i män i 50-årsåldern. Och du har sagt att kvinnorna de kommer sopa matten med de här. Men tittar man på antalet kvinnor, vi kan ta börsbolag i Sverige. Av 10 börsbolag så är det en som styrs av en kvinna. Hur ser vi till så att vi får det här mer jämställt?
Jag är inte ens säker på att det ska vara jämställt.
Ska den inte det?
Nej, jag är inte säker på att den som är chef för organisationen är den viktigaste i framtiden. Det kan vara mycket väl bara en formell roll. Det är ungefär som att slåss om att vi ska ha lika många kungar som drottningar i kungahus. Är inte det fullständigt missat tåget?
Fast som vi flyttar ner om vi pratar ledare, alltså antal
ja, men
chefer.
Nu håller vi på med någon bizarr jävla kvoteringshysteri i det landet. Vi vet nordkoreanska kommunister när det gäller kvotering. Det ska vara lika många av allting jämt. Jag brukar säga istället att nej, historiskt sett så skapas det väldigt mycket sexuell stress när ständigt män och kvinnor ska vara i alla miljöer hela tiden och lika många jämt. Det är inte jämlikhet alls. Jämlikhet handlar om att alla får samma chans. Och det du kommer upptäcka då att historiskt sett har vi fått ett skifte som skett ganska naturligt över att det kvinnor är bra på får ett högre värde. Och kvinnor är briljanta på projektledarskap, briljanta på multitasking, de är briljanta på kommunikation. Okay? Jag brukar säga, sätt tjejer och bögar på alla de jobben när det handlar om att servera någon i första klass. Tänk er en heterosexuell man som ska försöka servera dig i första klass när du flyger ett flygplan. Han är för klumpig för jobbet, han klarar inte av det. Men klarar ju inte ens av de här tajta, nya, intrigfyllda, urbana miljöerna som heter Instagram och sånt idag. Män klarar inte av, de har inte en chans där. Män har i genomsnitt, för alla heterosexuella män, har en fjärdedel så många Facebookvänner som kvinnor har. Och det är klart att kvinnorna börjar ägna sig åt viktiga saker på nätet och inte bara skvallrar och intrigerar. Då sitter de ju redan med att de kan de sociala medierna. De kan kommunikation, de kan smidigheten. De förstår att man lägger en liten blomma på bilsätet när bilen är fixad. Man lägger en liten chokladbit någonstans för att få trevligheten när man ska leverera till kunden. Det gör kvinnor briljant.
Men handlar inte
män är usla på alla de här finkänsliga sakerna. Och det betyder bara helt enkelt att tittar du på arbetsmarknaden i stort så oavsett feminism eller någonting, att kvinnor flyttar fram positionerna och vill tjäna sina egna pengar, beror helt enkelt på att det som traditionellt är kvinnlig talang blir nu värdesatt på ett annat sätt. Det blir en stor del av ekonomin. Och då är det klart att kvinnorna kommer att flytta fram sina positioner. Samtidigt så ser du att 93% av entreprenörerna i techsektorn idag är män. 7% är kvinnor och deras idéer är till och med oftast lite plattare. Ska kvinnorna oroa sig över det då? Ska vi hålla på att kvotera in 50% kvinnliga entreprenörer när uppenbarligen män är bra på en sak och du går ut och tar risker? Nej, säger jag. Det är att våldta det kvinnliga könet av oss, så dumma man gör det. Kvinnor ska fortsätta göra de briljanta på det. Enda rådet är till unga tech-tjejer och säga, hur ska jag klara miljö där män dominerar så mycket? Ja, men låt de männen ta riskerna. 9 av 10 går ut helvete inom 1 år. Utbilda till smart jävla projektledare. För jag kan lova en sak, att den av de 10 killarna som lyckats och kommer in dörren om 1 år, han kommer det första vilja ha en projektledare. Och varför skulle du då nöja dig med att bara jobba för honom? Du kan väl lika gärna ta 25% av bolaget på en gång. Det tycker jag en smart tjej gör idag. Ja. Titta på vad tjejer alltid varit bra på. Gör det ännu bättre. Hitta kvinnliga arketypen och lita på en sak. Den kvinnliga arketypen blir nu så viktig i ekonomin att ni kommer lätt få halva ekonomin när det här är klart.
Kommer inte ner till 1 år, vi behöver just komplettera varandra. Oavsett om det är kön eller om jag är från USA eller Kina eller Sverige eller om jag är gay, hetero, trans. Det är väl vi behöver.
Jo, men det är inte vad vi lever med idag. Vi lever idag med akademiska institutioner finansierade av staten som politiserar arbetsmiljöerna och tvångskvoterar in allting överallt. Ungefär som brukar säga, vad var det för fel med de gamla badhusen där män gick dit på tisdagar och torsdagar, kvinnor gick dit på onsdagar och fredagar, och så fick man liksom vara fred och lära sig från sitt eget kön och hitta någon space någonstans man kunde koppla av liksom. Jag tror att vi ska titta på sådana fenomen som ätstörningar och sammanbrott i 30-årsåldern och alla de här nya psykiatriska pandemierna vi har i samhället idag som en stor del av det sexuell stress faktiskt där i taget. Ja. Och vad jag menar med det är att om vi tar den debatten och samtidigt accepterar att nu ska män och kvinnor jobba ihop, vilket jag gärna gör, men förstår vilka utmaningar det innebär, då kanske vi också kan släppa igenom att vi kan låta arketyperna få blomma ut ordentligt. Män brinner mer för vissa saker än vad kvinnor gör. Kvinnor brinner mer än män för andra saker vad de gör. Och nu måste vi få bort kvoteringshysterin, för det är bara en belastning. Och är det så att kvinnorna bara blir besatta av att de ska halva styrelserummen, ja, då kommer företagen låta kvinnorna få halva styrelserummen men sänka styrelsearvodena samtidigt. För varenda jäkla ställe där du sätter igång kvotera, du kan räkna med att lönerna faller kraftigt i den sektorn ganska snabbt.
Jag vill hänga på det där, för 2 ord du använde vid den här senaste, du pratade om biologi och vidareutbildning.
Vidarebildning, så här till och med. Det är tyskans Weiterbildung, därför det är inte utbildning längre vi pratar om, det är bildning vi pratar om hela tiden.
Jag köper vidarebildning, bra ord. Men inom biologismen, 2 viktiga ord som jag tycker vi pratar för lite om kopplat till människor just nu, det är evolution och reproduktion.
Ja.
För evolution, ja, vi ska bli från 1.0 till 2.0 som människor. Men jag tycker för få pratar om att vi måste nog reproducera vår kunskap och oss själva.
Ja, så här är det. Vi människor utvecklas inte alls.
Punkt.
Vi har skrivit det mycket, jag och Söderqvist. I senaste boken, så Digital libido, så säger vi till och med att människan har en krympande hjärna sista 10 000 år. Vi tjockar och tröttar alltid. Vi stannade helt enkelt. Någon tant blev trött någonstans i Mesopotamien och sen så gjorde vi misstaget att stanna och sluta röra på oss. Och det kämpar ju med på varenda gym varenda dag idag, än idag. Så att uppenbarligen ska vi människor egentligen vara rörliga även fysiskt. Men nu stannade vi och nu måste vi leva med de konsekvenserna. Och det betyder att vi förändras egentligen inte alls. All förändring de sista 10 000 åren av civilisation är teknologisk. Och det är väldigt bra att träna sig och förstå det och bli ödmjuk inför det. Alltså mina barn kommer inte bli smartare än mig, men de kommer heller inte bli dummare än jag. De kommer förmodligen bli som jag. Det betyder att om jag omger mina barn och de är en hushållsrobot, de är 5 år gamla, och hushållsroboten funkar som en förskollärare och ungarna lär sig mer när de är 7 år gamla än vad jag fick lära mig när jag var 15. Då kommer de ungarna kunna skapa ett mycket mer avancerat samhälle, mycket produktivare och ha mycket mer förädlade värden i samhället. Och dessutom kommer just mina ungar, för att de fick en hushållsrobot av mig, klara sig bra. Det är alltså det bästa man kan ge barnen idag. Det är inte att ställa dem desperat i rätt skolkö, utan faktiskt ge dem redskapen hemma så de kan sitta och lära sig sin egen dator och absorbera information.
Förutsättningar.
Ja, YouTuber älskar. YouTuber kommer slå ut allt. Dagens YouTubers kommer slå ut alla gamla institutioner. För det är storbröder och storsystrar som lär sig när yngre syskon hur världen ser ut. Och det är briljant. Och då kan människorna utvecklas mer, lära sig mer och bli briljanta. Men de kommer fortfarande ha lika stora hjärnor och deras kroppar kommer vara likadana som föräldrarnas.
Ja. Yeah. Men jag vill liksom stanna där just på reproduktionen. För vi pratar mycket i USA just om upskilling, men jag pratar om reskilling. Vi behöver som människor lära oss nya saker som vi inte kunde innan, för att till exempel vara värdefulla för en arbetsplats.
Ja, men till att börja med har du internet. Vad är internet för någonting? Det är ett jättelikt, gigantiskt, globalt, allmänt tillgängligt bibliotek som sparar allt. Nu är problemet med internet att det verkligen också sparar allt. Du kan inte bli av med någonting. Jag brukar säga till alla så här, radera aldrig tweet. Skrev du ett hetsigt tweet någon jävla tisdag för 7 år sedan, lev med det, låt stå kvar. För någon där ute har garanterat skärmdumpat det och kommer håna dig för att försöka ställa ditt förflutna. Städa inte ditt förflutna alls. Alla företag, behåll allt ni gjort i hela historien, för internet kommer ändå minnas allting. Från och med nu har vi fått ett vidrigt freudianskt överjag som alla delar. Och det är internet själv. Det minns allting som hänt. Men det kan också vara väldigt befriande. Nu måste vi lära oss förlåta varandra. Vi måste lära oss leva med våra förflutna. Vi måste lära oss leva att man kan inte städa sina biografier längre. Och allting kommer hinna ifatt dig. Dessutom finns där tillgängligt för allt och alla. Nästan all information, utom den absolut mest omedelbara informationen, men all annan information finns tillgänglig med ett knapptryck i din ficka idag. Och då kan du göra det tillgängligt för dig. Och det betyder att metakunskapen blir avgörande. Det vill säga, hur får jag kunskap på mitt bord? Hur kan jag använda och processa den så att jag fattar informerade beslut? Och det blir helt avgörande för din plats i arbetsmiljön också. För det här kommer du märka i ditt privatliv. Ska du ett riktigt starkt privatliv och socialt framgångsrik, så hur du använder internet är avgörande. Då är det självklart det också som blir mervärdet när du sitter på din arbetsplats också. Att hur kan du använda nätet för att förädla värdet i det du gör?
Yeah.
Och då kommer reproduktion in. För reproduktion är helt enkelt bara det, är att göra allting likadant som gjorde du förra gången. Förädling handlar bara om att vi gör det inte likadant som förra gången. Vi gör det med en liten förbättring den här gången.
Och lite snabbare kanske.
Det kan vara förbättringen. Mm. Och det är det som sen avgör mervärde som görs. För det som görs likadant som förra gången, det kan maskiner och andra människor i världen reproducera oerhört snabbt. Det har vi lärt oss nu om den globala ekonomin. Att det är exakt som händer vid globaliseringen. Digitalisering innebär att jag kan förädla processen och göra den lite bättre. Och då är jag kvar på marknaden, och det är till och med så att jag kan vinna hela marknaden om jag gör just det.
Men just det här med att vi... Det här med laget och jobba tillsammans, hänger den när pratar man ut av. En viktig gräns är det ju psykologisk trygghet. Hur fasen får vi till det i det du säger, rörigt, snabbt, lite kaosaktigt till och med? Hur lyckas vi med på mänsklig psykologisk trygghet i det här?
Ja, för det första ska inte folk gå till arbetsplatsen och vänta sig att deras ledare och chefer där ska vara deras terapeuter. Fixa ditt eget liv först innan du går ut på arbetsmarknaden. Det vill säga, var säker i dig själv. Hitta en arketyp. Plugga rätt grejer. Plugga inte någonting du är obegåvad på. Plugga någonting du är begåvad på. Använd din egen talang maximalt och förbered dig noga. Och någonstans egentligen vid 20 års ålder i alla stammar jag besökt hela världen, initiationsritualen avklarad. Du är färdig vuxen. Du ska klara av det vuxna livet då. Vi förlänger barndomen hela tiden, ungdomen i vårt samhälle. Och det är problematiskt, för du ska vid 20 års ålder kunna klara av att ta beslutet. Nu bestämmer för vem jag ska bli när jag är äldre. För det är då du pluggar. Och sen ska du vara klar med utbildning någonstans med 25 och 30, gå ut i arbetslivet och vara färdig och ganska snabbt kunna klara av visst ansvar, det vill säga att chefskap och ledarskap kommer smygande in ungefär vid 30 års ålder. Och då kan du inte sitta och säga och ha lyx och säga att jag känner mig lite otrygg med en arbetsplats. Ja, till att börja med i en avancerad gig-ekonomi så är det ju inte säker någonstans. Du får helt enkelt lära dig leva med att du måste vara rörlig och ibland brakar, och du måste ha vänner och ett starkt socialt nätverk och familj omkring dig så att du klarar det när det händer. Och det är faktiskt inte en arbetsgivares jobb att sitta där och plocka ihop dig. Det är ungefär som om du är man och träffar en kvinna, eller kvinna och träffar en man, eller du är gay eller flata för den delen, spelar ingen roll. Men när du träffar en partner som du blir förtjust i, har en sexuell relation med och flyttar ihop med, så får du ju aldrig göra din partner till din terapeut. Vilket var råd nummer ett när du kommer till terapeuterna? Gjorde ni varandra terapeuter? Det är jag som är terapeuten. Ja. Det måste vara en tredje part som står utanför relationen, för annars sabbar ni allting. Och det är samma sak med relation med arbetsgivare och arbetstagare. Du kan inte förvänta dig att din chef ska vara din terapeut på ditt jobb. För det skapar en fullständigt perverterad relation på arbetsplatsen som inte ska vara där. Ja. Vi ska kunna ställa krav på folk som är 25 år gamla och går ut i yrkeslivet och att de har ett stabilt psyke och alltihopa. Och det är väl klart att man som chef tycker det är bra när de kommer in och säger, jag har problem hemma, det sprack lite grann i skallen och alltihopa. Får jag en timeout och jag skaffar terapin själv? Ja, gör gärna det. Men om vi tar in den här terapiverksamheten på jobbet och blandar ihop det med korten och få en jäkla soppa av det.
Jag fick höra en bra psykoterapeut som sa just det här med empati. Ja, men det är just att jag kan förstå hur det är att gå i dina skor, men jag förstår att det inte är mina skor. Jag tycker det är bra förklaring.
Det jag brukar säga så här. Tänk att du var det gamla bruket i Sverige och där brukspatronen då hade präster i kyrkan. Inte fan vill du träffa brukspatronen i bekännelsebåset. Det är en tyrann du träffar då i sådana fall. Blanda inte upp de här korten. Separera det. Det är en sak att vara chef på en arbetsplats. Det är en helt annan sak att vara någons terapeut och ta hand om någons privatliv.
Apropå det så, jag har läst på, försökt och läst mycket här. Vi pratar om att förut så, hela syftet var ju att arbeta förut. Nu arbetar vi med syfte och mening som vi varit inne lite på. Men jag tänkte just det här med organisationer som lyckas få till det här viet just nu. Människor åt samma rörelse, åt samma håll. Pratar mycket om belong, två B, belong och because. Vad får du för tankar kring det? Att lyckas med give them something to belong to. Och framförallt det här att vara jävligt duktig på just ordet because. Att få folk att vilja göra saker.
Ja, men om du vet hur människor fungerar socialt så har vi idag tydliga data som pekar på att vi hittat det som kallas Dunbar-siffran. Dunbar-siffran är när vi kört data på flera miljoner människor och testat, så har vi hittat att Dunbar-siffran ligger på exakt 157. Det betyder att 157 vuxna ansvarstagande människor som tillför mervärde i ursprungsstammens storlek. Lägger du på några gamla på det och några barn på det så kommer du upp i någonstans mellan 200-250 personer. Då vet vi att människor känner sig väldigt tillrätta med en viss storlek på en viss grupp. Och då kan vi bygga organisationer utifrån det att vi har en enhet som vi kallar klanen. Och den ligger på 157 personer. Den kan sen gå upp mot stammen och det kanske är 4 eller 5 klaner som samarbetar. Och då kommer det upp ungefär 1200 personer. De flesta fungerande skolor är byggda på att man har ungefär 1200 elever. Alltså vi har ett format som ständigt återkommer där folk känner sig bekväma och hemma med det här. Det är en större enhet som du rapporterar till och som du har ansvar inför, och du bygger event som håller ihop den enheten. Sen de dagliga aktiviteterna så ligger det på klanstorleken, och den ligger på storlek på ungefär 157 vuxna personer som samarbetar. Då är människor helt plötsligt väldigt, väldigt hemma i den här miljön. Den här heter nomadologi. Nomadologi är alltså berättelsen om människan i rörelse och hur människan organiserar sig när hon rör sig. Och eftersom organisationerna ska vara väldigt föränderliga och agila i framtiden, för att förändringstakten kommer ju bara öka och inte minska, så betyder det att om vi rör oss mot den här storleken där människor är bekväma, att när vi är i rörelse och ständig förändring vid den här storleken hittar vi våra respektiva roller väldigt bra och börjar lita på varandra. Och det är väldigt intressant att gå så djupt ner i sociobiologin att vi kan hitta de här formaten som människor helt enkelt trivs med. Och du upptäcker att när folk bygger sina subkulturer på internet som Facebookforum och sånt där, det ständigt återkommer till den här storleken när forumen optimeras. När mesta aktiviteten, största engagemanget ligger, så är den här storleken. Sen när man släpper in för mycket folk och späder ut alltihop och inflaterar storleken och plötsligt är det 3000 människor någonstans, ja, då blir det bara någon som blir lägsta gemensamma nämnaren och postar kattbilder och så dör alltihop.
Men inte det som har hänt med Facebook?
Facebook i sig har ju de problemen. Facebook-forumen funkar ju fortfarande för folk att få upp dem. Däremot har ju Facebook-forum problemet att eftersom de i det enorma flöde som möter oss varje dag och öppnar datorn, så kommer vi inte aktivt söka upp någonting. Då har Facebook svarat på det med att skicka irriterande pling på smartphonen hela tiden och vi hatar det. Och det visar bara att Facebook har blivit ännu ett av detta företag som bara skickar på sig irriterande spam hela tiden och därför behatar Facebook. Det går inte att slänga in pling i folks informationsflöde när de inte vill ha dem.
Push och pull väl?
Ja, push och pull, och det är egentligen, om vi går tillbaka till klassiska ledarskapet, alltså om du tänker uttåget ur Egypten, så finns det ju push och pull.
Ja.
The carrot and the whip. Jag hade en miljödebatt i höstas med Maria Wetterstrand där jag var ekotopian. Det vill säga, jag vill ju bygga fusionskraftverk och desalinera allt vatten i hela världen och rädda världen inom 100 år. Hon är ju den klassiska environmentalisten. Alltså hon är den klassiska miljöpolitikern som liksom är mest intresserad av piskan mot näringslivet för det enda som funkar. Och då vill hon ha koldioxidskatter, vilket också är lysande. Och vi stod faktiskt och hyllade varandra på den scenen och sa, där är den klassiska matriarken och patriarken. Det vill säga, matriarken är den som går längst bak och piskar alla framför. Så hamnar du bakom henne, du rökt. Det är sista porten ut mot omvärlden, och den måste du klara av att gå framför. Det är liksom den positionen i företaget som, om du inte hänger med här, så blir du bara en belastning för det här företaget. De kommer tvungna att släppa dig. Och det är matriarkens röst egentligen i alla organisationer. Det andra är det som vi delar upp i den traditionella hövdingen och prästen, i de som går före och tar riskerna och riskerar allting för att vi ska ta oss framåt och våga gå in i framtiden. Och där ligger hövdingen och prästen som de traditionella rollerna. Och bygger man efter det, då får man en nomadologisk stark struktur. Då har man 3 stycken ledarpositioner som folk är bekväma med. Och det som är bra med 3 är att det är stabilt över lång tid. Därför att om en mopsar upp så sticker iväg, då kommer de andra 2 lera sig mot den tredje och så återställs stabiliteten.
Ja. Om vi stannar upp där, apropå det här med belong och bekås, jag kommer mycket tillbaka till gruppen och laget, eller team som de pratar om så modernt. Är det inte just det här att hitta gemensamma nämnare det kommer ner till?
Jo, men då skulle jag säga ett råd så här, att om du kunde komma undan med det att du körde slagord och hejaramser och kickoffer på 2010-talet, så är den eran över nu. Det går inte längre, utan PowerPointen är död, därför du kan inte köra klyschorna längre. Du måste berätta den ärliga berättelsen om vad som faktiskt händer inom organisationen. Du måste berätta den ärliga berättelsen om hur omvärlden ser ut utanför. Du måste berätta berättelsen om vilka ni har förlorat och vilka ni kommer vinna inför nästa strid ni tar i organisationen. Om du berättar den ärliga berättelsen, om du egentligen personifierar en brutalt ärlig, ren, okorrumperad algoritm när du ställer det på scenen och drar det, då har du ju framtidens ledare. För det blir det nya ledarskapet. Och märker du nu att det både är en tuff bitch i det här och det är samtidigt en risktagande, lite missionär som springer före. Det finns alltså både starka kvinnliga och manliga element i det här, och därför både kvinnor och män kommer kunna bli ledare i det här landskapet.
Tillit, hur får vi till det med all din kunskap innanför pannbenet? Vad säger du, vad vet du om att hur får vi till tillit som aldrig vet?
En enkel fråga man kan ställa sen här, ska vi sätta en övervakningskamera i det här rummet eller ska vi ta bort den kameran och lita på varandra? Och så ställa till hela organisationen. Mm. Och sen ställa den frågan igen och igen och igen. För massor med organisationer, inklusive hela Kina idag, bygger sensorer överallt och bygger kameror och mikrofoner överallt och spionerar på medborgarna i alla lägen jämt. Och det kommer bli ett vansinne i Kina till slut. Hela systemet heter sensokrati. Och någonstans tror jag det är oundvikligt av den enkla anledningen. Ska vi lösa de stora frågorna som klimatfrågan? Ska vi lösa frågor som att vi måste låsa in både iranska och turkiska och saudiarabiska atombomber ganska snart på grund av Trump? Ska vi lösa de här stora problemen vi har med pandemier? Ska vi klara de utmaningar mänskligheten står inför? Så är tilliten oerhört viktig, och det är också att när stänger av kameran, när stänger av mikrofonen. Men vi kommer bli galna och bli konstant övervakade. Sensokratin kommer vi tillåta för att vi måste ha sensorer i världshaven, sensorer uppe i atmosfären. Vi måste faktiskt veta hur klimatet förändras för att kunna sätta in rätt resurser vid rätt tillfälle. Vi kan inte hålla på och chansa och slänga ut triljoner på att försöka rädda klimat.
För det är intressant.
Och därför kommer sensokrati bli genomfört i världen. Men var skapas det hela rummet? Till exempel ditt sovrum i ära du har hemma med din partner. Var har du hela rummet någonstans där du inte vill ha kameran påslagen och inte ha mikrofonen i närheten? Och de rummen kommer vi betala för att kunna skapa till dem. Och värdefulla. Och jag skulle säga att det bästa företag kommer vara det företag som inte alls, som ett modernt amerikanskt företag idag, har övervakningskameror överallt. Utan det bästa företaget kommer vara det där man stänger ner kameran och kan sitta lite av varandra. För mervärdet du skapar när du skapar den tilliten är så enormt.
För tillit för mig är ju en konsekvens, det är ju inte en orsak. Och det som är intressant är att många organisationer, framförallt i Sverige, som börjar med tillit nu, det är de som har mest administrationer plötsligt. Och kontroller.
Ja, och då menar de att byråkrater ska sen gå runt och poliser för att kolla att tilliten finns. Tillit är exakt motsatsen till det.
Det är det jag tycker
är
ironiskt. Du kan
aldrig skapa tillit i stalinistiska system. Alltså det är precis tvärtom. Kina idag håller på att bli samhälle, ingen kan lita på någon. Falla lite på kameran och mikrofonen. Och känner sig slavar under kameran och mikrofonen. Det är klart att det förr eller senare kommer sprängas inifrån och kommer implodera. Det kommer inte hålla. Så att vi kan inte låta kameran och mikrofonen göra jobbet. Nej. Åt oss. När vi har blivit sådana assholes som ingen litar på oss.
Vi pratade förut att förtroende blir en valuta för att få följare. En annan valuta vi pratar med det om, kompetensvaluta. Vi pratar om IQ, vi mäter IQ. Jag vill prata om det här med learnability quota. Alltså vilja och förmåga att lära sig nytt hela tiden.
Jag mäter inte IQ i mina studier alls, för det finns bara en korrelation med IQ-mätning, och det är IQ-mätning i sig. Det enda du mäter när du tar ett IQ-test är en förmåga att lösa IQ-test. Och väldigt få arbetsuppgifter har med IQ-test att göra. Så redan där kan vi döda den idén. Men det här är saker som inte går att mäta. Och vi får acceptera att intelligens i människor kan inte mätas. Då... För det är ett nätverksdynamiskt superkomplext fenomen. Grejen är den här att du samarbetar mer och mer. Därför rivalitet ska finnas mellan företag och marknaden. Men det ska helst inte finnas i organisationen. Så att du försöker få bort rivaliteten företag som man kanske hade förr. Man hade fabriker och allting var mekaniskt. I dagens arbetsmiljö som är mycket mer levande och organisk så funkar självklart inte det längre. Du måste prioritera samarbetet helt enkelt. Och samarbetet kräver tilliten. Och det kräver den lilla tajta gruppen som också stänger väggarna om sig och har förtroende för varandra. För att de ska kunna optimera det de producerar. Och det betyder att kommunism blir intressant att studera. Men kommunism är ju någonting som bara fungerar i små enheter. Kibbutzer till exempel. När jag jobbade till exempel i musikbranschen så införde jag en princip med de team jag jobbade att alla som var med i studion och skapade en låt och skrev och producerade låten delade på upphovsmannabiten, att vi gjorde låten upp. Då var det också väldigt viktigt att någons pojk och flickvän inte var där. Eller att städarna sprang i rummet just då när vi skulle skapa musiken. Det blev helt enkelt viktigt att det är ett slutet rum. Under, i det slutna rummet sker den kreativa processen. Vi som är med i det slutna rummet delar på det vi skapar här. För du kunde inte i det slutna rummet ha rivalitet. Du måste ha ett bländande samarbete där du tog tillvara på alla talangerna maximalt. Och gjorde det så effektivt som möjligt. Och alla bra produktionsteam som deltog i den svenska musikexporten och lyckades hade exakt den här strukturen. Och vi slog ofta ut amerikaner och engelsmännen för de hade med sig rivaliteten hela vägen in i musikstudion. Och vi såg till i Sverige att vi inte gjorde det. Det visade en överlägsen modell. Och det här är intressant för det är förmodligen kulturer som Sverige och Sydkorea och andra kulturer idag som ligger långt fram i digitaliseringen. Där man skapar de första experimenten av sånt här kollaborativt arbete. Och det kan ju låta som då att jag motsäger mig själv som är väldigt kritisk till dagens arbetsplatser. Men då ska man veta att kollaborativa arbetsplatser som kibbutzer till exempel är extremt hårda därför att de är konkurrensutsatta utanför membranet. Utanför gruppen finns en stenhård konkurrens och det är man medveten om. Och det som gör att alla är alerta i gruppen och jobbar hårt. Så då måste du också fördela vinsten, så att du måste fördela belöningen för arbetet jämnt inom gruppen. Och den sortens arbetsmiljöer har definitivt framtiden för sig.
Vi börjar röra oss och knyta upp säcken. Nästan lite 10 000 kronorsfrågan som jag vet alla mina lyssnare funderar otroligt mycket på. Hur ska vi få en grupp av människor att röra sig åt samma håll i rätt kraft framåt imorgon?
Till att börja med så måste jag staka ut vart ni ska. Och det är inte falskt ledarskap. Det vill säga du sätter upp en punkt någonstans i framtiden. Lite ovanför oss och längre bort. Så den både är transcenderad där vi befinner oss idag. Den har högre värde det. Och den kräver massor av intelligens för att man ska ta sig dit. Och så sätter du ut vad jag kallar vilja till intelligens. Och sätter ut vilja till transcendens. Det vill säga vi vill skapa något bättre än det vi redan har idag. Transcendensen. Och vi vill dessutom i den processen skaffa ett bättre underlag. För att kunna göra det bättre i nästa steg. Då får en organisation som har rätt inställning. Och det förnuliga med om man sätter upp ett mål in i framtiden för sig själv, eller för sin familj, eller för ett företag, eller för någon organisation, eller för stammen i nationen, det är att då får du en berättelse som tricklar ner från den punkten. Då får du ett fokus och riktning. Och den berättelse som tricklar ner kommer förmodligen i förklaringen på hur du ska klara olika hinder på vägen dit. Jag använder återigen den här metaforen uttåg, det vill säga så går från punkt A till punkt B. Behåll då det fokuset. Lägg inte energi på 50 000 andra ovidkommande saker som kommer stormande in från sidan hela tiden. Som till exempel vad som är inne och vad som är ute. Eller konsulter som ska bygga nya organisationer. Eller kommer nya mappar och nya kartor alltihopa. För varje person som kommer in i organisationen har en ny idé om någonting som ska göras. Måste ställa sig frågan, okej, men vi har ett mål utsatt dit vi ska. Har det här med det målet att göra eller är det här bara någonting som tvärstannar? Och så blir en dans runt guldkalven och vi kommer aldrig in i förlovade landet. Och det är en bra metafor tycker jag för hur du måste driva en organisation i framtiden. För sätt ut det där målet du ska till i sådana fall. Och så är det väl klart att du måste skifta målet. Eller du skiftar lite grann för att upptäcka plötsligt att vänta nu, vi är ännu bättre på någonting annat som ligger ganska nära dit vi ska. Och det lilla skiftet räcker med att vi genomför det under det närmaste året. Och så får det konsekvenser av organisationen. Och så gör du det så smidigt som möjligt. Då kan du lyckas med det. Men då förstår du också varför jag är så skeptisk till stora byråkratier som ständigt måste hitta på mer jävelskap för alla andra inom systemet. Det är belastningen i stora företag, det är belastningen i politiken, då. Det är belastningen i samhället överhuvudtaget. Att vi har nästan en tredjedel av arbetskraft som läggs alla läger på bara hitta på jävelskap för de andra två tredjedelarna som försöker jobba.
En sak man ser mer och mer av, apropå vara rädd för intriger, just ängslighet tycker jag tar över mer och mer. Allt fler människor upplever att allt mer lika, och vi börjar till och med agera mer och mer lika som människor. Du då som tycker och vet och tror mycket, hur jobbar du med det?
Människor är ungefär likadana därför att människor härmar.
Exakt.
Det fundamentala mänskliga beteendet är härmande, och på gott och ont. Det är
också från flocken.
Det är så vi lär oss. Ja, barn härmar allt. De härmar vuxna hela sin barndom, och sen härmar de varandra, och sen fortsätter härma varandra i vuxna. Så det är fundamentalt mänskligt. Så konformism får vi nu räkna med ganska mänskligt överhuvudtaget. Att vara likadan som andra. Ängslighet, ja. Vi tillåter väl helt enkelt också folk att gnälla mer än vi gjorde förr. Så det är därför terapisektorn växer hela tiden, och vi är på väg mot 100% psykiatriska diagnoser i samhället. Och vissa anledningar till att vi får 100% psykiatriska diagnoser, förutom att hela psykiatriindustrin vill ha det för de vill kränga fler piller och fler vårdtagare, så är det ju så att vi tillåter oss att leva utav känslan mer, för vi tycker oss ha råd att göra det, för att basbehoven är så välförsörjda i vårt samhälle idag att vi går in i en fas där vi helt enkelt ängsligare överhuvudtaget och gnäller mer vad vi gör. Samtidigt så finns det reella behov, och det värsta är att många av de här nya problemen vi skapat i samhället som skapar ängsligheten är konsekvenser av att vi gör just det som vi trodde var så fräscht och modernt. Därför vill jag frågasätta mycket av det vi gör, som vi börjat göra de sista 50 åren i samhället, som vi tycker är nytt och spännande och därför måste det automatiskt vara bra. Att det inte alls kanske är mänskligt. Att det inte alls fungerar i stora system. Det kanske bara fungerar för en liten elit som tyckte det var toppen och kul och kunde hantera världen på det sättet. Men fungerar inte alls om man släpper ut i stora system. Och det är stora spännande frågor att lösa närmaste 20-30 år.